Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Vi har ändå så väldigt många omständigheter som talar för att det här inte har varit en naturlig död. Och vi har så mycket som han har talat osanning om som skulle finnas knappast någon anledning att göra om det var så att det inte fanns en annan än naturlig förklaring till hennes dödsfall. Det var massmedialt det största mål tror jag som jag har upplevt under mina dagar ända som 16 år som åklagare.
Där togs konflikten till en ytterligare nivå. Då blev det djupt personligt.
Vid det här laget så utesluter vi ingenting.
Men för att säga något personligt så tror jag inte hon mår bra av att göra det här. Så jag hoppas verkligen att hon får hjälp, kan få ett slut på det här helt enkelt.
Även idag, 19 år senare, alltså jag får otäcka rysningar.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten.
Fallet Linda Chen, del 2. Kidnappad av kineser. Den 1 augusti 2009 försvinner 32-åriga Linda Chen i Falun en vecka innan hon skulle gifta sig med sin sambo. I förra avsnittet berättade jag om hennes sambos märkliga historier om deras sista dag och kväll tillsammans. Enligt honom hade de varit på bilutflykt på eftermiddagen och sen gick Linda ut för att träffa en kompis på kvällen och kom aldrig tillbaka igen. Men ju mer polisen kollade hans historia, desto mer upptäckte de saker som inte stämde. Som att bröllopet inte var förberett trots att det bara var en vecka kvar. Som att Linda Chen skulle ha gått ut i samma kläder hon haft på sig hela dagen, förutom sandalerna då. Istället skulle hon ha bytt till helt nya skor, men sandalerna hittades aldrig i hemmet. Och som att bilfärden på eftermiddagen inte gick till de platser som han påstod. Så misstankarna mot honom växte och det blev inte bättre när han ställde upp på en intervju i Efterlyst. För många som såg den tyckte att hans beteende var märkligt. Så tvivlen mot honom växte mer än sympatin för honom. Och i programmet gav Leif G.W. Persson uttryck för sina tvivel mot sambon. Och han sa också att om försvunna Lindas kropp hittas så kommer fallet att lösas. Och några dagar efter den intervjun försvinner alltså även sambon. Polisen ska hämta upp honom för ännu ett rutinförhör. Men när de ringer på dörren är det ingen som öppnar. Och där går utredningen i stå, berättar åklagaren Niklas Eltenius.
Det var ett mysterium helt enkelt vart han hade tagit vägen.
Och där slutade förra avsnittet med att sambon var spårlöst borta. Men inte så länge visade sig, för det går bara 3 dagar. Sen får Niklas Eltenius telefonsamtalet han aldrig glömmer.
Jag minns att det var en fredagskväll och det var efter arbetet som jag blev kontaktad per telefon om att sambon helt plötsligt hade dykt upp i ett område i närheten av Rättvik, någon mil utanför. Det är en plats som heter Norr Bertilsbo. Då skulle han ha, enligt vad som uppgavs då för mig, ha sprungit ut i vägen och anträffat en person som hade en stuga där. Han skulle då ha berättat att han hade vaknat upp, blivit dumpad in till en eld, vaknat upp in till Lindas döda kropp och att han hade sprungit därifrån och påkallat hjälp.
Ja, det är alltså sambon som plötsligt dyker upp efter att ha varit borta i 3 dagar och som nu påstår att han har vaknat upp bredvid Linda Chens kropp och sprungit upp på vägen för att söka hjälp. Där stöter han på en person som ringer polisen.
Den här personen som han då stötte ihop med vid den här stugan berättade att han saknade skor på fötterna. Han hade ingen tröja på överkroppen och han verkade vara i chock över det hela. Därutöver så framkom det också att han var svedd delvis av eld då, både i håret och på överkroppen, och något på armen tror jag också.
En man vid en stuga i närheten av Rättvik stöter alltså på en person som är barfota och har bar överkropp. Han har också brännskador på olika ställen på kroppen och han påstår att han ska ha vaknat upp bredvid en död kropp. Och den kroppen tillhör alltså den försvunna sambon Linda Kjell.
Så att polis och ambulans tillkallades då med anledning av det här, och sedermera fick också då sambon anvisa vart han hade påstått sig blivit dumpad, och han kunde ganska exakt visa den här platsen trots att han skulle ha sprungit i panik därifrån. Och där hittade man också en död kropp som också hade varit ganska illa åtgången av naturen, som låg bakom en sten in till en grusväg 10 meter inifrån vägen in i skogen ungefär då, dold av mossa och grenar. Och det föreföll också som någon hade försökt att antända den här platsen och antända kroppen.
Och där bakom en sten in till en grusväg hittas alltså kroppen, en ganska illa åtgången kropp, och det var försvunna Linda Kjell som låg där.
Man kunde konstatera att hon hade nog inte dött på denna plats, eller det kunde man med bestämdhet säga, att hon kunde inte ha dött precis där hon anträffades, utan tekniker beskrev det som att hon måste ha blivit buren dit. Hon låg också på ett sätt så att det såg ut som att hon hade blivit buren och nedlagd på den här platsen. Hon hade, som jag nämnde tidigare, inga skor på fötterna. Hon hade som sagt täckts över och försökt att antändas. Hon hade också en avsliten halskedja. Ett örhänge saknades. Hon hade inte någon mobiltelefon eller handväska som hon tidigare skulle ha haft enligt sambon när hon gick ut på kvällen. Och sedan så var som sagt kroppen illa åtgången, för det hade varit varmt ute och det hade varit djur i närheten. Så att det var mycket som var, särskilt på överkroppen så var det nästan svårt att se vem denna person var, även om man kunde identifiera henne sedermera.
Linda Kjells sambo grips förstås. Han förs till sjukhus och där hålls det första förhöret med honom. Och han ger då sin förklaring till vad som hänt, varför han varit försvunnen och hur det kom sig att han hittas bredvid den döda kroppen. Och det är en väldigt speciell berättelse han kommer med. Under mina 30 år på Efterlyst så är det här fortfarande den märkligaste historia jag hört. Så här berättar åklagare Niklas Eltenius.
Ja, och då kommer vi till en historia som förefaller något märklig. Men den historia han lämnar i alla fall, det är den att han då den kvällen, sista dagen, var på jobbet och syntes till, hade kommit hem, och att han sedermera hade suttit i soffan och att någon hade ringt på dörren. Och när han öppnar så är det två stycken kineser som står där utanför och berättar att de ska föra honom till Linda. De kommer in i bostaden och sen förmår de honom också att ta tabletter som gör att han blir drogad och utslagen. Sedan skulle han ha blivit utburen ur bostaden, förd genom källarplanet ner till en bil. Han skulle ha lagts i bagageluckan på denna bil, och sedan så skulle han ha fått vara i den här bagageluckan under några dygn då, tills han till slut vaknar upp in till Lindas kropp. Och han skulle ha blivit matad i den här bilen, skulle ha fått kall kinamat att äta, choklad skulle han ha fått att äta. Och han skulle också ha fått göra sina behov i någon burk eller behållare som de gav honom där.
Ja, sambon påstår alltså att han blivit kidnappad av två kineser som förvarat honom i bakluckan i en bil i flera dagar. Han har blivit matad med friterade räkor, fått en burk att uträtta sina behov i och blivit sövd och dumpad bredvid Linda Kjells kropp, där han vaknar upp och stapplar upp mot vägen. En minst sagt konstig historia.
Det lät ju, som jag sa, mycket märkligt och långsökt. Samtidigt så fanns ju ändå den här lilla ynkan av teori i vart fall att det skulle kunna finnas någonting annat bakom, med kineser och med pengar och dylikt. Så vi kunde inte helt utesluta teorin ifrån början, även om vi inte riktigt trodde på den.
Och medan utredarna försöker kolla om det finns någon som helst möjlighet att historien stämmer, fortsätter kriminalteknikerna att undersöka platsen där kroppen hittas. Kroppen med alla tecken på att någon försökt elda upp den.
Det är den bedömning som teknikerna gjorde, att man hade försökt att antända. Man hittade förvisso ingen tändbar vätska, inget liknande sånt, förutom möjligtvis spolarvätska som inte är särskilt antändbart. Men däremot kunde man tydligt se spår av brand i det här växtmaterialet som var ganska torrt, eftersom det som sagt var en varm sommar det här. Och därutöver så hittade man också klädesmaterial som man bedömde kunde vara sambons tröja som man inte hade på sig sen vid anträffandet, som hade brunnit upp helt enkelt. Ambulansmännen som beskrev sambon hur han såg ut när de anträffade honom uppfattade också som att han kunde ha suttit på knä, att de här brandskadorna som han hade på sig själv skulle kunna förklaras av att han har stått på knä och fått eld upp i ansiktet och upp över överkroppen.
Men vad varken kriminalteknikerna eller rättsläkarna kunde komma fram till var hur Linda Chen dött. Och det kommer att bli en väldigt viktig, ja helt avgörande detalj för det fortsatta händelseförloppet.
Det är ju det som kommer att bli den brännande punkten egentligen i hela. Eftersom hon har varit så illa åtgången av natur och av djur och annat, så kunde inte rättsläkaren med bestämdhet säga hur hon hade tagits av daga eller på vilket sätt hon hade dött. Däremot kunde man konstatera att hon hade inga sjukdomar, ingenting naturligt som skulle kunna orsaka hennes död. Det fanns ju som sagt där avslitna halskedjan som man kunde tolka som att det hade varit något tumult. Det var också tungbenet som var av, och det var rosa färgade tänder som skulle kunna i sig, uppfatta det i alla fall jag, och tolkas som att det kunde ha varit någon form av kvävning eller strypning inblandat. Men rättsläkare kunde inte bestämt säga någonting om en orsak till det hela.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Sky Showtime. Du vet, streamingtjänsten med exklusiva serier och de största filmerna. De som brukar vara först med prisbelönta amerikanska serier. Och nu har en ny serie premiär, Marshals, The Yellowstone Story. Huvudpersonen Casey kliver rakt in i den brutala verkligheten som federal marshal i Montana. Och när lagen inte längre räcker till blir Casey och hans team sista försvarslinjen mellan ordning och kaos. Med våldsam brottslighet, moraliska gråzoner och personliga uppoffringar tvingas han använda allt han är: soldat, familjeman och överlevare. Det är ett rått och intensivt drama där varje beslut kan få dödliga konsekvenser och där rättvisa alltid har ett pris. Det är spännande, det är action, det är nervkittlande, men också känslomässigt berörande när Casey Dutton försöker få ihop sitt uppdrag med familjelivet. Serien utforskar teman som lojalitet, rättvisa och moralens gråzoner och hur det är att leva med både familjeband och en farlig vardag som federal agent. Den här serien vill du inte missa. Streama nu på Sky Showtime. Tack, Sky Showtime. Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Next Story. Next Story är ju en av de största ljudboks- och e-bokstjänsterna i Norden som har böcker på flera språk. Och nu kommer de med ett generöst erbjudande, ett erbjudande du inte vill missa. Jag ska erkänna en sak. Det är många som tror att jag mest läser böcker om brott och utredningar, alltså true crime. Och det gör jag ju också. Men när ingen ser, när jag vill fly undan in i mig själv, ja, då är det en annan genre jag väljer. Nämligen feel good. Böcker som tar mig till en annan härlig värld. Till exempel Je m'appelle Agneta, Livet efter dig, En man som heter Ove, för att nämna några. Och alla de där finns förstås på Next Story. Men när folk frågar vad jag läser så blir mitt svar förstås true crime, som Jakten på kapten Klänning av Jonas Trolle, dokumentära berättelser som Familjen av Johanna Bäckström Lärneby, eller lite oväntade berättelser som Johan Glans sommarturné.
Och det stämmer också förstås. Även de finns på Next Story. Men Feel Gooden, det är min lilla hemlighet. Ja, fram till nu då. Oavsett vad du gillar läsa så lovar jag att du hittar det på Next Story. Och det bästa, du kan läsa eller lyssna var som helst, när som helst. Och här är då erbjudandet, ett väldigt bra erbjudande faktiskt. Om du inte har en prenumeration, teckna en provperiod. Du får 8 veckors fri läsning. Gå in på nextstory.se/hasse8. Och där har du också kampanjkoden hasse8. Tack, Next Story.
Nej, Linda Chen hade inte dött på platsen där kroppen hittades. Det står klart. Nej, hon hade inte dött av någon naturlig orsak. Och ja, någon hade försökt bränna upp kroppen. Allt det här står klart. Men det avgörande svaret, alltså hur hon hade dött, det får man inte. Kroppen är så illa åtgången att det helt enkelt inte går att fastslå. Samtidigt försöker utredarna gå till botten med sambons berättelse, den man egentligen inte tror på. Bland annat gör man en rekonstruktion där sambon får visa vad det var som han menar hade hänt när han blev kidnappad.
Och vi kan säga att vi gjorde den här rekonstruktionsfilmen och det framstår ju väldigt märkligt hur man skulle kunna, utan att någon märkte det då, bära någon ut genom hela det här komplexet av bostäder och ut genom dörrar som behövde öppnas och stängas och sen ner i garage utan att någon skulle iaktta det. Det var i alla fall ett mycket riskabelt kidnappningsscenario i så fall.
Sambon häktas förstås, misstänkt för mord, att han skulle ha mördat sin fästmö. Hans nya historia, precis som hans tidigare, håller inte. För åklagaren finns det egentligen bara en tänkbar förklaring, ett möjligt scenario.
Ja, det jag bygger det på är att det finns ingen annan tänkbar gärningsman egentligen i det här läget, ingen i alla fall som inte är väldigt långsökt. Vi menar att det var väldigt starka skäl för att tro att det var sambon som hade orsakat på något vis detta. Det fanns som sagt ingen naturlig dödsorsak till det hela. Man hade placerat kroppen på ett sätt som föreföll vara så att man skulle vilja dölja kroppen. Man hade försökt att undanröja kroppen. Och därutöver så föreföll den historien som sambon lämnade om sitt försvinnande och om Linda Chens försvinnande inte särskilt sanningsenlig.
Det blir många förhör, många frågor, många sittningar. Och från att ha varit en ganska pratsam person ändrar den misstänkta sitt beteende allt eftersom tiden går.
Det blir väl en ganska stor förskjutning och ändring i hans beteende i de här förhören. Som jag beskrev det tidigare så var han ju väldigt samarbetsvillig inledningsvis. Svarade på alla frågor och till synes uppriktigt. Hans problem var det att han kanske svarade för mycket och trasslade in sig i sina förklaringar av att försöka lämna uppgifter om allting som han fick frågor om. Och om det var den anledningen eller någon annan anledning så började han i alla fall bli allt mer återhållsam med att svara på frågor. Och till slut så blev han väl snarare motvillig att svara på frågor och ville knappt delta alls. Han mindes allt mindre under de här förhören. Det var väldigt många förhör och jag vet att vi prövade att byta förhörsledare. Vi hade hjälp av Riksmordkommissionen tillsammans med lokal polis. Och man bytte olika förhörsmetoder. Prövade att både vara snäll, att vara bestämd, att vara överraskande och på olika sätt och se om det kunde få honom att berätta något mer om. Men det blev snarare så att det låste sig allt mer istället.
Sambon blir tystare och tystare ju fler förhör som hålls. Han vidhåller sin historia och när den ifrågasätts sluter han mer in sig i sig själv. Utredarna kommer ingenstans längre. Och som om det vore ett filmmanus så händer nu något som återigen förändrar allt. En ny vändning, ett nytt fynd. I sambons föräldrarhem görs plötsligt en upptäckt. Utredarna hittar föremål som sambon uppenbarligen försökt gömma hemma hos mamma och pappa. Besynnerliga föremål som kommer att krossa hans berättelse om kidnappningen.
Och det var ju dels en kamera, dels var det en dator. Det var ett halskedja med en ring. Det var böcker av sambons favoritförfattare Paulo Coelho. Och i en av dessa böcker som heter Veronica bestämmer sig för att dö så låg det också en handskriven lapp av sambon som man kunde tyda på att han antingen avsåg att hålla sig undan eller att han avsåg att ta sitt liv. Det står i alla fall någonting om att om ni finner den här så har någonting hänt mig och jag kanske var sanningen på spåren och att några har hittat mig. Och det som är av betydelse särskilt är ju det man sen anträffar i datorn och i kameran som då menar jag slår hål på den här kidnappningshistorien som sambon tidigare hade lämnat.
En bok av Linda Tjens favoritförfattare, en halskedja, en handskriven lapp som antyder en eventuell självmordsplan och framför allt en kamera och en dator. Och de två föremålen innehåller material som helt och hållet slår hål på sambons kidnappningshistoria, menar åklagaren. För han har inte blivit bortförd av några kineser, inlagd i en baklucka och matad med friterade räkor. Nej, datorn och kameran berättar en helt annan historia. Att sambon i själva verket har varit i Stockholm de dagarna han var borta.
Man kunde där följa då de rörelser som sambon hade företagit sig under den tiden han varit försvunnen i och med att han hade kopplat upp sig mot olika trådlösa nätverk. Man kunde följa då i datorn först redan på kvällen innan han försvann hur han hade börjat söka på resor bort ifrån Falun. Sedan kunde man följa också att han hade tagit en ny telefon och genom den skaffat sig surftid. En telefon som han inte hade använt förut, ett annat simkort. Och via datorn så hade han sedan också då rört sig från Gävle sedermera till Stockholm. Man anträffade då att han hade varit på buss därifrån via trådlösa nätverk. Och i Stockholm hittade man också i kameran att han hade tagit olika fotografier när han kommer fram dit. Och de fotografierna fick ju också stor betydelse därför att han bland annat hade fotograferat sig själv i Stockholm, som jag tror det var i Kungsträdgården. Under en period då han skulle ha varit enligt sin egen utsaga och kidnappad och liggande i en bagagelucka. Och på det här fotografiet så ser han ju inte drogad ut och det syns ingen annan person heller i närheten av honom.
Nej, han har uppenbarligen inte legat i någon baklucka. Han har varit i Stockholm och till och med tagit en selfie på sig själv med tydligt Stockholmsmotiv i bakgrunden. Men trots det här fyndet, trots spårningarna till Stockholm, trots bilden på honom själv, ändrar sambon inte sin berättelse. Nej, han har verkligen inte varit i Stockholm. Han har varit kidnappad.
Och det som är intressant sen är att han uppger också inte med stämdhet att det är han själv på det här fotografiet, utan han säger att det här ser ut som jag, men jag kan inte säga att det är jag och jag brukar inte använda mössa. Ungefär så.
Men datorn och telefonens uppkopplingar visar inte bara att sambon tagit sig till Stockholm utan också därifrån.
Men sedan konstaterar man också via de här datorrörelserna att han hade rört sig ifrån Stockholm och sedan vidare norrut, Söderhamn och till Bollnäs. Man kunde också se att han hade sökt sig hur man skulle ta sig vidare mot Rättvik ifrån Bollnäs. Vilket skulle kunna då stämma med att han har tankar på att han måste göra sig av med eller i alla fall komma fram till Linda Tjens kropp där den sedermera anträffades, för det skulle vara en färdväg som man hade haft att ta då.
Ja, uppkopplingarna talar sitt tydliga språk. Inte bara har han varit i Stockholm, han har också åkt därifrån och hamnat på den plats där både han och kroppen hittas. Men varför? Varför tog han sig till kroppen? Varför lät han den inte ligga där? Ingen hade ju hittat den. Ja, det är här Leif GV kommer in i bilden. Han hade ju i Efterlyst sagt att om kroppen hittas, ja då kommer hela fallet att lösas. Kan det vara det uttalandet som satte igång alltihop? Inte omöjligt, menar åklagaren Niklas Eltenius.
Så att en tanke var att han då hade läst de här uppgifterna från Leif GV Persson, exempelvis om att om Lindas kropp dyker upp så skulle han kunna bli anträffad och misstänkas och att man då skulle kunna tänka att han ville undanröja den. Det skulle kunna vara en teori i alla fall.
Teorin som växer fram är alltså att sambon blir rädd efter GVs uttalande och bestämmer sig för att göra sig av med kroppen för alltid. Men vad gjorde han i så fall i Stockholm? Varför åkte han inte direkt till platsen där kroppen låg? Ja, där finns inget svar. Det blir bara spekulationer, men ett tänkbart scenario skulle kunna se ut så här. Sambon blir stressad över GVs uttalande och bestämmer sig för att förstöra kroppen, att bränna upp den. Men om någon skulle hitta den brinnande kroppen behöver han ett alibi. Så han åker till Stockholm och tar en massa bilder. Sen är planen att åka upp igen, tända eld på kroppen och återvända till Stockholm. För att med hjälp av fotografierna hävda att han har varit där hela tiden. Att han inte kan vara den som satt eld på kroppen. Ett alibi, helt enkelt. Men så går det snett och han råkar tända eld på sig själv. Blir upptäckt och tvingas hitta på en annan historia. Den om kidnappningen.
Vi trodde först när vi kunde lägga fram de här bilderna från Stockholm och de här datorsökningarna att han skulle bekänna färg då. Särskilt som han inte tidigare varit föremål för frihetsberövanden då. Att han nu skulle komma till korta och berätta någonting om vad som egentligen hade hänt. Men icke.
Nej, sambon backar inte. Han har inte varit i Stockholm. Han har inte tänt på kroppen. Men åklagarens åsikt är att en sak är helt självklar. Sambon har hela tiden vetat att Linda Chen är död eftersom han uppenbarligen visste var hennes kropp låg. Det tar flera månader, men sen är det dags för rättegång och åklagaren Niklas Eltenius tycker att han har ett solitt fall. Hans teori är att Linda Chen dör på eftermiddagen samma dag hon försvann, möjligen under bilresan som de två gör. Antingen genom våld eller kanske någon form av olyckshändelse eller helt enkelt ett planerat mord. Sambon dumpar då hennes kropp och återvänder sen dit för att elda upp den. Så åtalspunkterna blir mord, alternativt dråp eller vållande till annans död och brott mot griftesfriden eftersom han försökt elda upp kroppen.
Vi har ändå så väldigt många omständigheter som talar för att det här inte har varit en naturlig död. Och vi har så mycket som han har talat osanning om som skulle finnas knappast någon anledning att göra om det var så att det inte fanns en annan än naturlig förklaring till hennes dödsfall.
Den här veckan är podden sponsrad av Dyson. Och innan vi fortsätter veckans fall vill jag berätta om ett annat. Det utspelar sig där jag borde vara som tryggast. Spåren dök upp i hallen först. Grus, smulor, hår. Sen längs listerna, under soffan, i kanterna. Jag började ställa frågor. Vem var i hallen? Vem tappade flingor 07:13? Ingen erkände, men bevisen låg kvar och håret trasslade som om det vägrade ge upp. Då insåg jag, problemet var inte gärningsmännen. Det var verktyget. Jag bytte till Dyson Pencil Vac. Dysons snabbaste sladdlösa dammsugare någonsin. Smal nog att ta sig in där andra ger upp. Lätt nog att följa varje rörelse med en stark motor som inte tvekar. Och håret, det fastnar inte. Det trasslar inte. Det sugs upp. När ljuset tändes såg jag partiklar jag inte visste fanns. Damm som legat där hela tiden. Inga gömställen, inga blinda fläckar. Fallet bor fortfarande med mig, men nu har jag kontroll. Och medan jag fortsätter min utredning där hemma kan du lyssna på mina fallen jag aldrig glömmer. Läs mer om Dyson Pencil Vac på dyson.se.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Den 29 mars 2010 startar rättegången i Falu tingsrätt, 8 månader efter försvinnandet, och det blir förstås en otroligt uppmärksammad rättegång, den mest omskrivna det året.
Det var massmedialt det största mål, tror jag, som jag har upplevt under mina dagar, ända som 16 år som åklagare. Och när vi väl kom till rättegången så var det en sån här rättegång där media får söka biljetter för att få inträde och få plats i rättssalen. Och det var live-rapportering från olika håll. Det var otroligt uppmärksammat.
I åtalet finns alla uppenbara lögner som sambon presenterat. Där finns tekniska undersökningar. Där finns också tänkbara motiv.
Ett motiv var just det här bröllopsplanerna som inte kunde förverkligas. Och att det måste ha uppstått i alla fall helgen före att någon insåg att det inte skulle bli något bröllop. Att det skulle kunna finnas en orsak till osämja kring det. Det fanns också ekonomiska tänkbara motiv som vi lades i grund för det här. Det fanns bland annat en livförsäkring på 1 miljon kronor som hade tagits med sambon som försäkringstagare då, vid hennes frånfälle. Och det kunde visa på att sambon hade ganska starka ekonomiska motiv. Han hade levt i princip på Linda Chen under den tid de hade bott tillsammans. Han hade levt på kredit. Han hade inga pengar själv.
Där finns alltså de tre M:en som det pratas om i mordutredningar. Motiv, möjlighet och medel. Och för att stärka sin teori kallar åklagaren in vittne efter vittne i rättssalen.
Ja, det är ju den här strategin, dels att visa att hennes, det här att hon skulle ha gått ut på kvällen på det sätt som har beskrivits, det kunde inte stämma, för det fanns folk som hade varit utanför deras bostad den här kvällen som inte hade sett henne trots att de kände igen henne. Man hade hört i princip hela Falun, ingen hade sett henne på stan trots att hon var en ganska känd person. Man kunde beskriva de här rekonstruktionsfilmerna att det beskrivningen om hur han skulle ha förfarits och kidnappats framstod inte som korrekt. Vi hörde hennes släktingar om hur där eftersökandet hade gått till och att han inte verkade säkert angelägen kring det. Vi hörde hennes före detta män för att utesluta alternativa gärningsmän.
Ja, vittne efter vittne för att utesluta alla möjliga andra scenarier, för att tydligt framhålla att det finns bara en enda trolig förklaring, att sambon är ansvarig för Linda Chens död. Sambon själv är väldigt tyst under förhandlingarna.
Han var ganska känslolös. Det kändes som att han stirrade ner i bordet. Han gav inte uttryck för några känslor. Han tittade knappt på vare sig mig eller någon annan. Han var också ganska butter. Och han ville egentligen inte svara på några frågor mer bestämt. Utan han var väldigt undvikande i sina svar. För att inte, som jag uppfattade, låsa fast sig på något sätt i någons hänseende.
Jag är själv med på delar av den här rättegången. Och det är en sak jag reagerar på, nämligen försvarsadvokatens lågmälda framträdande. Efter varje vittnesförhör som åklagaren gör vänder sig domaren till försvarsadvokaten med frågan: har försvaret några frågor? Och svaret blir varje gång nej. Vittne efter vittne förhörs: har försvaret några frågor? Nej. Som jag kommer ihåg det i alla fall. Och jag tycker att det är lite märkligt. Ända till sista dagen. Dagen då försvaret ska lägga fram sin plädering, ska övertala rätten om varför hans klient inte kan dömas. Och det finns ju en svag punkt i åtalet. En punkt försvarsadvokaten helt och hållet fokuserar på. Nämligen dödsorsaken. Den har ju inte kunnat gå att fastställa. Ingen kan säga hur Linda Chen dog. Vi vet inte när hon dog, vi vet inte var hon dog och framförallt, vi vet inte hur hon dog. Så hur kan vi då döma någon för något vi inte vet? Nej, det går inte. Så kan man sammanfatta försvarsadvokatens argumentation, en argumentation som visade sig håller. Falu tingsrätt går på försvarets linje. Vi vet inte hur Linda Chen dog, alltså kan vi inte döma någon för det. Så sambon går fri för själva dödsfallet. Däremot anser tingsrätten att det är sambon som försökt elda upp kroppen. Han döms för brott mot griftesfriden. Straffet blir 1,5 års fängelse. Så domen blev inte som Niklas Eltenius hade velat.
Ja, jag pläderade ju för alla de alternativ som jag hade åtalat för. För dödande antingen genom uppsåt eller genom oaktsamhet. Och jag trodde själv på att det fanns en möjlighet att man åtminstone skulle kunna döma honom för något av dessa alternativ. Sedan kom en dom som resulterade i att han dömdes istället enbart för brott mot griftefriden, bestående i att ha försökt undanröja kroppen och elda upp den här kroppen. Han fick förvisso ett ganska hårt straff för att vara enbart den brottsrubriceringen, 1,5 år.
Men tingsrätten är ju bara första instansen. Domen kan överklagas, det är åklagaren som avgör i det här fallet.
Övervägde om detta skulle överklagas eller inte. Men jag gjorde samtidigt den bedömningen att i och med att inte vi hade fått några uppgifter ifrån sambon då i samband med den första rättegången och att det enda som egentligen skulle kunna förändra saker om ingenting annat hände, det var det att han själv skulle lämna någon ytterligare uppgift, så bedömde jag att det kanske inte var någon idé att överklaga. Så att jag fogade mig i den domen ändå.
Ja, Niklas Eltenius väljer att inte gå vidare. Håller det inte i tingsrätten så skulle det nog heller inte hålla i hovrätten, tänker han.
Vi hade gjort en prövning, vi hade gjort allting vi tyckte att vi kunde. Vi hade vänt på de stenar som fanns. Så jag tyckte egentligen inte att jag såg vad vi kunde ha gjort annorlunda. Vi hade också utvärderingar, vet jag, med polisen där vi tittade på det hela efterhand och tyckte att vi hade gjort vad vi kunde.
Så årets mest uppmärksammade rättegång slutar med en friande dom. Trots alla uppenbara lögner, trots att domstolen anser det bevisat att sambon försökt elda upp kroppen, döms han inte för att vara ansvarig för Linda Känns död. Och då är han ju, enligt alla rättsprinciper, oskyldig till att ta ansvar för hennes död i alla fall. Men däremot är han, enligt samma rättsprinciper, skyldig till att ha försökt elda upp kroppen. Och då är det ju en fråga som aldrig får ett svar. Varför gjorde han det? Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av